Jag tar och stämmer in i föregående talare. Tack ungdomarna, som ni heter. Jag är ibland i sammanhang hos äldre människor. Och då säger de så här: det är så roligt att ni unga är med. Bara unga, jag är 52 år. Så allt är väl en definitionsfråga om vad man är ung och inte ung. Så. Jag heter Marcus. Vi ber en bön innan jag säger någonting mer. Ber att du ska få någonting ifrån, faktiskt ifrån Gud, skaparen själv. Jag åker runt i hela Sverige och runt om i världen och predikar. I alla kontinenter. Och idag är jag faktiskt på hemmaplan. Nästan. Det här är nära Göteborg. Och numera är det inte svårt för mig att tala. Det är inte det svåra. Men jag vill tala vad Gud har tänkt. Och inte bara svamla och uppta eran tid en halvtimme eller vad det blir. Så va? Men jag föddes med talfel. Jag stammade så grovt och så kraftigt. Och läspade så markerat. Så att det som hände nu kunde inte ha hänt. Ingen talpedagog, logoped. Ingen mentor, ingen lärare. Ingen kurator och ingen neurolog hade trott att den blyge, mobbade kille Marcus skulle stå framför främmande, skrämmande människor i Halland och berätta om sin relation med Jesus. Men det verkar som att Jesus har på något sätt en förkärlek för alla oss som ingen räknar med. På något sätt är Guds rike tvärtom. Det som samhället lyfter upp som det som mest då eftersträvansvärda, det fullkomliga och starka, det tar Gud ibland då liksom struntar i. För han vill att det ska bli till hans ära och inte till människors ära. Och hela Babels torn har en sån djup symbolik. Låt oss bygga ett namn, ett högt torn till vår ära, upp till himmelen, så vi blir kända. Hela vårt samhälle handlar om att bli känd. Och jag är tyvärr ibland en kändis som offentlig person. Och jag avskyr det. Men jag kan använda det däremot för att riva torn och istället peka på honom. Så nu ber vi att det här blir en predikan som lyfter dig och hjälper dig där du är i livet. Jesus, jag behöver dig. Jag kan numera prata till och med för fort. Så problemet för mig idag, Jesus, är inte att tala. Men jag vill inte uppta mina syskons, mina vänners tid. Jag har inte åkt hit för att svamla. Utan jag vill ge någonting som jag tror ligger på ditt hjärta för just den här gemenskapen. Både de som är gäster, som är del av gemenskapen idag, typ Varbergskidsen. Och de som kanske går dit ofta. Och heligande, när vi som mänsklighet kopplar med dig, då sker undret. Precis som det skedde med Maria. När gudomliga möter det mänskliga, då blir det ett under. Så heligande, led oss nu. Amen. Jag heter som sagt Marcus och jobbar som evangelist, som det heter då, utifrån Ekumeniakyrkan. Jobbar typ 25% i Göteborg socialt. Samtal med människor. Tyvärr väldigt mycket sån här människor som behöver hjälp att bli fria från saker. Det kan vara droger. Kan vara sexuellt missbruk. Kan även vara, tyvärr då, rent jävelskap. Så. Man öppnar dörrar man aldrig skulle öppnat. Och då är jag med där på ett hörn. Och jobbar också varje tisdagkväll med utsatta kvinnor vid Rosenlund. Istället att man kan köpa en kropp för 300 kronor. Så lite är en kropp värd. När jag började var det 1000 kronor. Nu 300 kronor. Så mycket är det värt för att kränka en kvinna i 3 minuter. Så. Men utöver det så reser jag. Och jag har faktiskt förmånen att få fira gudstjänst i massa olika sammanhang. Svenska kyrkan. Ibland drar jag på min prästdräkt, den vita. Idag, kolla här. Man kan tolka det som att anden ledde oss båda två. För det här var så här sista minuten val. Tänk så här, men det är roligare faktiskt med en brun idag, va? Det är så här lite adventsvibb. Så kommer man in här liksom. två bruna manchesterskjortor. Så att det känns som att det här är så sanktionerat, den här gudstjänsten. Men jag reser i många sammanhang och jag har aldrig fattat, om jag nu trampar på någon tå, så kanske är din tå fel eller trampar jag snett. Det låter jag osagt. Men jag har aldrig fattat det, man tror att min klubblokal, min kyrka, min tolkning är hela sanningen. Du har både hybris i din egen kristna tro och du har dessutom en väldigt liten gud. Och du tror att liksom vår uppfattning, vår tro har hela sanningen. Så jag får nog resa i många olika sammanhang. Och jag delar inte alltid all teologi överallt. Och de gör inte det med mig heller. Men vi har ju det gemensamt, det är ju Jesus. Så länge han är i centrum och rör oss emot honom, då brukar faktiskt det mesta lösa sig. Det gör det. Om han är i centrum och vi kommer närmare honom. Däremot om sakfrågor är i centrum, då blir det splittring. Och nu är vi ändå i en pingstkyrka. Ish. Och då kan du citera Leo Petrus utan att det blir för stelt. Och han sa ju det faktiskt, att en församling som eftersträvar enhet får splittring. Vet ni det? Han sa det. Men en församling som eftersträvar och når de som inte tror får enhet. Så fort det är fokus på att vi ska hålla sams i gruppen, då håller vi inte sams. Men när vi vill nå och hjälpa andra människor, som era då julpåsar, då händer det grejer. Så. Någon det. Jag jobbade ute i bönen om Maria. Jag ska prata om tre kvinnor då, som på olika sätt blev berörda av Jesus. Och vad, Jesus, vad som hände med Jesus i möte med dem. Så. Börja med Maria. Och ibland har vi som är då, alltså jag är inte katolik, även om jag har många vänner som är katoliker, jag ligger nära i vissa frågor. Men vi som är då protestanter, som heter, vi som inte är katoliker. Ibland har vi nästan liksom, för att inte då bli Maria-dyrkande kristna, är hon liksom försummad. Hon är nästan glömd. Men det står faktiskt om henne i Bibeln att hela världen ska ära henne. Det står i Bibeln. Alltså det står i Guds ord hur viktig hon är. Och det viktiga idag som vi ska ha med oss med Maria. Det finns mycket att säga om henne. Men vad jag tror att några av er behöver höra, det är det här. När hon får besök av ängeln. Och det är en så här ganska liksom. Så här, det finns ju andra upplevelser som är spektakulära. Och liksom stora. Sen finns det hennes. En tonårstjej som står här och redde lovsång nyss. Ni kanske är äldre än så. Är ni med? Alltså, hon var typ, tror man, 13-14 år. Ingen som vet. Det står inte hennes ålder. En tonårstjej som aldrig har varit intim med en man någon gång. En tonårstjej. Från Halland. Från en ort som inte många känner till. Känns det bekant? Det var ingen som räknade med att den här tjejen från den lilla orten kan något gott komma från Nasaret. Det var så en håla på den tiden. Det var ingen som på något sätt, det var inte känt för någonting bra. Så, va? Så får hon höra att du ska föda en son. Och han kommer förändra hela världen. Han är Guds son. Det är ändå liksom en andra upplevelse utöver det vanliga. Det är inte, jag kan ju skaka lite. Jag sitter och är lite ironisk. Men alltså jag har sett blinda ögon se. Jag har sett det. Jag har sett det som sår växa ihop. Jag har liksom sett folk lyfta från marken. Alltså jag har sett väldigt mycket saker ske och jag ser det varje vecka. Så för mig är det inte det övernaturliga och onaturligt. Det är en del av min verklighet. Så va? Vi kan bara så ni vet det. Alltså, jag är van vid att det vi kallar för det övernaturliga integrerar med vår verklighet. Och det är faktiskt klassisk kristen tro. Kan få lite halvhalleluja på det när man ändå är i en pingstkyrka. Sådär, va? Är ni med? Alltså, är ni med? Alltså, problemet är att i svensk kristen tro är det överkurs. Av något märkligt skäl är det överkurs. Även i kyrkor som i sin teologi räknar med Gud. Räknar man inte med Gud ändå? Och jag har haft spektakulära upplevelser som jag inte delar idag. Möten med Jesus på olika sätt. Men det är skillnad på att möta Jesus och att få höra du ska föda Jesus. Det är skillnad att möta det gudomliga och säga du kommer bli kanal för det gudomliga för hela världen. Och det är klart att hon sa den här ängeln då, Gabriel, Guds som huvudbärare då. Jag hör vad du säger. Det är bara ett litet problem. Jag har inte varit med en man. När Gud kallade mig. Markus, du ska bli predikant. Du ska berätta för människor runt om världen att jag är ingen saga. Jag finns på riktigt. Faktum är jag citerade Maria utan att veta om det. Herre, det är bara ett litet problem. Jag kan inte prata. Jag stammar. Du har valt fel kille. Då sa Gud till Maria. Maria, det ska inte ske i din kraft såklart. Den högstes kraft. Den helige som kommer över dig. Och i hans kraft kommer du bli gravid. I mitt fall, Markus. Jag kommer hjälpa dig att tala. Det kommer ske i min kraft, inte i din kraft. Och vi lär oss två saker av Maria. Begränsningen i sig själv. Jag kan inte nå samhället. Jag kan inte nå. Hur ska ni kunna nå folk utanför här? Hur ska ni kunna få eran liksom, vi kan inte, vi måste erkänna det. Vi kan inte. Vi har försökt. Vi har försökt, men vi kan inte. Så det ena är liksom Maria eller Markus. Jag kan inte. Hur ska det kunna ske? Men när hon väl hör Gud och ingen säger att det kommer ske i hans kraft, då säger hon, låt det ske med mig så som du har sagt. Och nu kommer här en lite faktiskt provocerande sanning. Ödmjukhet som kristen, det är att lyda Gud. Och säga emot Gud, det är högmod. Är ni med på det? Så hade jag sagt, Gud, jag kan inte tala. Fast han har sagt, Markus, du kommer kunna tala. Då är jag högmodig. För då sätter jag mig högre än Gud. Så när Gud ger en kallelse, då måste det vara två gensvar på det. Vare sig det är att gå över till grannen du aldrig har pratat med någon gång. Och det här är till någon här inne. Det jag säger nu är till någon här inne. Du ska gå till din granne du aldrig har ens sagt hej till nästan. Med en julblomma och säga god jul. Och när du hör det här nu, då vet du det till mig. Ni andra, det är inte till er. Det kan ge en blomma då. Det gör ingenting. Men du vet att det här är du då, va? Så, du har aldrig gjort det innan. Och för dig är det här ett jättesteg. Ska det ett jättesteg? Jag vågar inte. Nej, men det sker ju hans kraft. Och när du går dit kommer det hända sådana sköna grejer. Jag har en kollega till mig. Heter Rickard Lundgren. En gudsman. Jag har mycket respekt för älskade Rickard. Det ska man ha, för han har med Herren att göra. Han bodde i Norge en period och hade en grannfamilj. Samma gata, pratade aldrig. Och de svor något enormt. De kom från Nordnorge. Och jag reser mycket i Norge. Och i Nordnorge då pratar man lite slarvigt. Typ som Göteborg. Så va? Det är väldigt mycket svordomar i Nordnorge. Både bland kyrkliga och okyrkliga människor. Så. Man är lite vårdslös i pratet. Och där var det mycket fula ord. Och han kände att han skulle dit. Men han vågade inte. Och ändå tog han emot till sig. Köpte en blomma. Kom in där. Hej, jag skulle bara vilja önska god jul. Ja, kom in. Välkommen in. Då är hela familjen samlad. Där hade mannen dött precis i cancer. Så han mötte ett helt sorghus. Ja, här är en blomma då. Helt fel timing. Eller helt rätt timing. Långt senare kom den här frun då och ringde på. Tack för blomman. Jag har inte pratat så mycket. Och nu är hon en Jesu efterföljare. Och vad mannen är, det vet bara Herren. Eller hur? Så om Maria lär oss två saker. när vi får uppdrag från Gud. Gud, vi kan inte det själva. Och den sanningen måste vi ha. Vi kan inte ännu en gång liksom försöka igen i mänsklig kraft. Och om det här citatet som början var från Henry Ford, som skapade som T-Forden då, märket Ford, eller om det var Einstein, ingen aning. Vem vet numera i dagens internetsamhälle. Men vem som helst har citatet, det borde bli tillskrivet Henry Ford och Albert Einstein. Så säger jag citatet så här: höjden av dumhet, höjden av idioti, det gör samma sak man alltid har gjort och tror att man ska uppnå ett nytt resultat. Är ni med? Alltså, att göra samma sak och tro att det blir som en annat utfall, det är dumhet. Så vi ska inte göra samma sak med Gud. Jag behöver din hjälp för detta. Och om han ger oss den hjälpen, då ändras alla förutsättningar. Det är Maria. Nu går vi vidare till kvinna nummer två. Jesus är på väg från punkt A till punkt B. Det är en flicka som är 12 år som är döende. 12 år. Prepubertal. Eller pubertal, hur man nu ligger i sina hormoner. En ung tjej. Ett barn. Han är på väg dit. På vägen dit. När han är på väg dit. Då är det en kvinna. Och det här är så, liksom, så vackert. Bibeln är så mycket liksom, poesi i Bibeln. Bibeln är så liksom, välskriven på så många sätt. Flickan är 12 år. Här är kvinnan som har varit sjuk i 12 år. 12 år och 12 år. 12 år och hennes liv är på väg till slut. Barnet. En kvinna som har varit utan hälsa i 12 år. Och är på väg från punkt A till punkt B. Och det är en kvinna som någonstans ser Jesus komma gående. Och hennes sjukdom är förödande på tre sätt, står det i Bibeln. Och det är de blödar sjuka. Hon blöder på sitt underliv konstant. Typ menstruation hela tiden. Och inte bara att det gör ont i kroppen. Hon var döende i järnbrist. Hon var som sakta, hon dog sakta av järnbrist. Tråkigt för allt på den tiden var det så att du var liksom socialt utstött. Hade demonstration, liksom, det var det så utanför samhället, du fick inte möta andra. Hon var socialt utstött, konstant utstött. Kände sig alltid oren och sågs alltid som oren, kulturellt oren. Fick inte vara med människor, fick ännu mindre gå in och fira gudstjänst. Hon var aldrig välkommen till någon kyrka, för att använda dagens bild. Inte välkommen i någon kristen gemenskap. Men hon var välkommen hos Jesus. Vi kommer dit. Och här har vi en hälsning. Några av er har människor i din närhet. Du ska påminna dem. Påminna dig själv om att de som inte är välkomna in i kyrkan, som inte har känt sig välkomna in i kyrkan, är välkomna till Jesus. Tack och lov är Jesus större än vad vi människor är. Tack och lov är det. Alltså jag jobbar med människor utanför kyrkan. De är yrkeskriminella och de har dödat och avrättat och gjort massa dumheter. Och är med i olika föreningar och klubbar och det kan vara. Och det är inte så lätt för dem att hitta in i det finaste gemenskap. Det är inte lätt när du luktar lite urin i insen och kommer in i det finaste gemenskap. Så till några här inne, där är en hälsning till några här. Påminn dig själv och påminn dem runt dig att det är skillnad på att bli stoppad i kyrkan och att välkomna Jesus. Dagens predikant blev stoppad i en pingstkyrka en gång. Säg inte vilken pingstkyrka. Det är hemligt. Då jobbade jag i Saronkyrkan med den tiden. Evangeliska frikyrkan i Göteborg. Idag har jag bytt hår i en fin pingstknut som ni ser. Så dagen till ära. Jag har faktiskt ofta en knut. Jag har egentligen långt hår som går ner hit. Men jag har det i en hård knut. Jag har det i en knut av två skäl. Dels för att det känns lite mer så stiligt. Men faktiskt nummer två för att inte störa dig. Jag vill inte att någon av er ska inte höra vad Herren säger. För det stör dig på att jag har för långt hår. Jag är faktiskt jätteseriös. Jag är det. Men för mig är det så här, jag skulle inte haft något hår alls idag. Jag var döende i hjärntumör. Och Herren botade mig mirakulöst. Dagen innan de skulle ha bort håret. För att ge mig sista desperat försök att förlänga mitt liv lite. Så mitt långa hår är för mig varje dag en påminnelse om. Gött, jag lever. Jag skulle inte blivit 20 år. Jag har fått 32 års övertid. Ändå bra jobbat, Jesus. Så mitt långa, varje gång jag tvättar håret. Blir jag påminn om. Gud, hjälp mig att förvalta livet. Hjälp mig att förvalta det jag har fått från dig. Jag vaknar inte varje morgon superglad. För min själ går lite upp och ner. Om din själ alltid är glad, jag bara gratulerar dig. Jag menar det. Gud välsigne dig i din glädje. Men min själ är inte alltid spikrak. Jag har lite dippar. Så jag vaknar inte alltid vara en glad. Men varje morgon med en tacksamhet och en ödmjukhet. Gud, jag har fått ett förlängt liv. Hjälp mig att använda det på ett bättre sätt. Och det var den vevan som Gud kallade mig. Ja, du ska få ett nytt sätt. Du ska berätta vad jag har gjort. Vem jag är. Så fick jag min uppgift att bli predikant. Tillbaka till texten här. Hon var döende. Hon var utstött. Hon kom inte in i kyrkan. Och jag blev stoppad i kyrkdörren då. Då hade jag mitt hår hängande. Långt. Hade ganska mycket kedja på mig när talsen. Till och med lite, hör häpna, lite sotade ögon med sån här hårdrockssmink på den tiden. Så illa var det. Nu har jag bekänt mig synd för det. Och jag skulle prata om hur det är att jobba som gatupastor på stan. För vi hade då EFK hyrt en pingstkyrka i Sverige för en konferens. Jag går in där lite sent, typ 10 minuter innan jag ska då ha föredrag för allihopa, seminarium om mitt arbete på stan. Hur man möter människor utanför kyrkan. Och jag går in där då, va? Och det är en sån här skön hand som stoppar mig, bokstavligen vid dörren så. Av en skön vaktmästare som hade en skön kallelse. Att hålla kyrkan ren från de som inte passar in. Så han hade hittat den texten i Bibeln någonstans. Så. Sen han sa, hör på dig själv, sa jag. Vad hade du tänkt? Jag hade tänkt gå in i kyrkan, min vän. Det tror jag inte, min vän, sa han. Nähä. Så ledde han mig så här, som gudfadern, mafioso, så där som bestämde vänligt mot dörren. Följ med mig, gosse. Ledde mig mot utgången. Jag hade gått in i entrén då, va? Så var det som dörren, inte själva kyrksalen då, va? Han stoppade mig där. Så han ändå stoppade mig tid innan jag kom in den heliga byggnaden. Så va? Så ledde mig ut mot väggen så, va? Så här, mot dörren då. Så han, lita på mig, gosse. Det här är ingen plats för sådana som dig. Nej, sa jag. Vad menar du med det? Det här är en helig plats för de utvalda. Jaha, sa jag. Men hur blir man ju utvald då? Jag vill gärna vara utvald. Det här är en helig plats. Det är Guds församling. Ett levande tempelbygge. Ja, jag vet. Så det är en kropp också. Här, så man har armar och ben och sådär. Du har hört texterna? Ja, jag har hört texterna. Du, sa jag. Jag tänkte gå fram där och prata lite nu faktiskt. Så det är lite så här. Det börjar snart. Så va? Jag tänkte vara med och prata lite där. Vad heter det? Talapall, va? Det heter talarstol. Alltså, jag vet det, sa jag. Bara skojar med dig. Så jag heter Marcus Olsson och jag ska predika nu. Marcus Olsson. Broder, kom. Så va? Skönt, va? Så var ändå skönt att jag vann en broder. Så va? Skämt åsido. Så kvinnan kände sig inte välkommen i någon kyrka. Men hon var välkommen hos Jesus. Och hon hade hört om Jesus, står det. Hur många har inte hört om Jesus? Alla runt er har någon kristen i sin släkt, på sin gata, på sitt jobb. Alla har hört någonting om Jesus. Och nu kommer det intressanta då. Hade jag intervjuat 100 människor på gatan. Jag har tagit en stund för att hitta 100 personer som går en söndag. Men ni fattar, va? Ja, men det är så. Så. Hade jag hittat 100 personer på gatan och ställt till dem 2 frågor. Ursäkta mig, har du tid en kort stund? Ja, jag har lite bråttom. Det är söndag. Var ska du någonstans då? Ingenstans. Då har du tid. Ja, det har jag, prästen. Så va. Har du tid? 2 korta frågor. Om jag säger till dig ordet kristen eller kristna, vad tänker du på då? Då tror jag att ungefär 80% har sagt kristna är ganska bra människor, för de gör inte så mycket dumt. Och de tycker inte om den här saken och inte det här. Och det här är deras favorit, inte tycka om sak. Ja, där måste jag fråga nummer två då. Vad säger de om Jesus då? Vad tänker du på då? Nej, men jag är inte ens döpt. Nej, det var inte min fråga. Jag är inte konfirmerad. Det var inte heller min fråga. Jag går aldrig i kyrkan. Det var inte heller min fråga. Fråga är, vad tänker du på när du hör ordet, namnet Jesus? Du, han gjorde en massa bra, va? Stämmer inte det att han hindrar någon kvinna från att bli döda och sådär, va? Stämmer inte det att han typ gjorde sjuka friska och sånt? Stämmer inte det? Jesus är kända för det goda han gjorde. Men vi, ja, kände för vad jag inte gör. Det är jätteskumt. Du ska fråga mig, vad heter du? Jag heter inte Samuel. Jag heter inte Johan. Vad heter du då? Inte Erik heller. Det är jättekonstigt om jag står framför er och berättar vad jag inte heter. Det är modern kristen tro. Vi berättar vad vi inte håller på med. Istället för att berätta om Jesus som vi håller på med. Han är vårt nav. Han är vårt centrum. Hon var döende. Hon var utstött. Och hon var dessutom helt pank. Alla hennes pengar hade gått till mer eller mindre seriösa läkare. Hon var döende, utfattig, eller urfattig som man säger, och utanför gemenskapen. Hon tänkte så här, jag kommer ändå dö, jag är ändå utstött, vad jag förlorar. Så hon riskerade allt, hon riskerade att bli stenad på plats. Bröt mot alla förbud, tabu, och hittade en slags väg då genom folkmassan. Hukad, fick tag i hans mantel. Hon nådde inte ens ända fram till Jesu arm. Hon nådde bara manteln. Men det räckte. För du vet, när vi rör oss emot Jesus, den heliga ande står för den sista biten. Hela treenigheten är aktiv. Jesus för oss till fadern. Och ande hjälper oss att koppla med Jesus. Så när vi ber vår enkla lilla bön, då gör Gud resten. Det är så bra. Han gör allt. Vår uppgift är att röra sig emot Jesus. Så gör anden resten. För manteln är symbol för smörjelsen. För anden är symbol för kontakten med Jesus. Och det går ut genast. Stanna blodflödet. Jesus vänder sig om. Vem rörde vid mig? Sedan med ett leende. Och lärjungarna, Jesus, du är ganska populär. Typ alla rör över dig. Det är typ 7000 människor här runt dig. Bara här på den här gatan. Nej. Nu rörde mig med ett syfte. Kvinnan mötte hans blick. Och gick, stod det där han rädd fram. Och sa, det har jag. Så han, min dotter, ge mig handen. Din tro hjälpte dig. Gå, du är frisk. Ta nu hand om livet, bejaka livet. Det var bara en kvinna den dagen som fick sitt liv förvandlat. Vet du varför? Och det här är till församlingen. Hon var inte nöjd med att bara vara en runt Jesus. Det finns ett uttryck inom MC-världen. Jam. Just another member. Man vill inte bara vara en del av gemenskapen i periferin. Man vill vara aktiv. Det är skillnad. Alltså, din andliga längtan är skillnad mellan ett kristet liv som går på slentrian och ett spännande kristet liv. Och gå med julblomman är skillnad mellan allt. Och när det kommer till din relation till Gud då, va? Jag är nog lite mer för liturgi än vad du är, Samuel. Så, va? Jag är lite mer störd av det. Men jag anpassar mig. Formen är inte heliga. Det är innehållet är heligt. När vi ber våra böner, när vi går till kyrkan, när vi läser vår bibel, rör oss emot Jesus, det är där någonting händer i mötet med Jesus. För hon var inte nöjd att bara vara runt Jesus. Hon ville ända fram till Jesus. Och det var det som gjorde all skillnad. Den tredje kvinnan mötte Jesus vid en brunn. Han hade Han gick en omväg, en sån genväg i genom Samarien. Samarierna, de måste se ut som stockholmare sådär. Sådär, halv bra. Jättedumt skämt, men ni fattar va? Alltså, samarierna var för att vara seriös. Det var ungefär som palestinier och israeler idag. Det var som, de var som skarpt läge. De var släkt på något sätt. Men ändå helt separerade. Och när judar gick igenom deras land till Jerusalem för tillbe, då kastade samarierna sten på dem. Och de hade en tro. Någon gång i tider hade de haft synen på en Gud, Javé. Så hade de med tiden lagt till fem andra. De hade fem gudar. Någonstans i bakgrunden Javé, men passivt. Så de hade haft fem gudar i historien då. Så mötte just en kvinna där. Och en judisk man på den tiden. Det här stod inte i Bibeln, men det var alltså judarnas egen idé. En judisk man skulle tacka Gud för tre saker varje morgon. Tack Gud att jag inte är spetälsk, den tidens mest fruktade sjukdom. Tack Gud att jag är jude och inte något annat märkligt folk. Och nummer tre då, alla kvinnor. Tack Gud att jag inte är kvinna. Det är en ändå skön morgonbön att be. Jag kan säga, den bönen, jag har aldrig bett den bönen någon gång. Och det var inte ens okej för en judisk man att prata med en främmande judisk kvinna. Inte ens det var okej. Ännu mindre en kvinna från samarierna. Så var det som ett folk man såg ner på. Kvinnan sitter i en brunn. Fram kommer Jesus och säger, hej! Kan man få lite vatten eller? Du är som jag ser dina kläder, så dina lockar liksom. Du är jude liksom. Ja, det stämmer. Jag är samarier. Ja, jag vet det, älskling. Jag är i ditt land. Så jag ser det på dig. Hur kan du be mig om vatten? Om du visste vem som hade pratat med dig, då hade du bett mig om vatten. Du, alltså jag kommer här från liksom. Har du någon hemlig källa som inte vi vet? Sedan där dricker jag det här vattnet. Kommer bli törstig igen. Det var mitt på dagen. Och är det 45 graders värme. Man går aldrig att hämta vatten mitt på dagen. Det är för tungt och varmt. Man gör det av två skäl. Självvald ensamhet. Eller osjälvvald ensamhet. Ensamhet som inte är frivillig. Den är ofrivillig. Så va? Så mitt på dagen. Hon var liksom ensam, fattar vi. För mitt på dagen. Hon kommer dit. Och Jesus kommer dit. Så säger han så här. Nej. Tänk Jesus, jag måste få henne att byta fokus, för hon förstår inte att jag talar symboliskt. Förresten, sa han, gå och hämta din man. Jag har ingen man. Bra, sa han, att du inte ljög. Fem män har du haft. Här är det så dubbelt med Bibeln igen. Fem gudar har ni haft. Och den guden ni har nu, ni har inte gett till honom fullt ut. Han är inte eran Gud fullt ut, enligt er själva. Kvinnan har haft fem stycken män. Finns inte hennes man. Men vi har också en djupare symbolik här. Så va? Och sen blir det ett långt samtal. Och sen hittar man där kanske Bibelns mest vackra vers. Säger jag om alla predikningar. Så jag byter lite vackraste versen. Men det här är dagens vackraste vers. Kvinnan lät sin kruka stå, står det. Hon gick dit för att få sin törst stillad. Hon lät sin kruka stå. Wow! Bara det är helt predikan liksom. Nu säger vi amen och går hem. Hon lät sin kruka stå. För hon hade fått sin andliga törst stillad. Hon gick in då till stan. Med som världens som mest icke 2025 vittnesbörd någonsin. Allihopa, jag mötte en man. Han berättade om alla mina misstag. Wow! Woho! Jag är så glad. Men faktum är att jag jobbar ibland inom A och NA. Och inom sinnesrogudstjänsterna. Fick be med 8 stycken till frälsning. för några veckor sedan uppe i Sundsvall på en sinnesgudstjänst. De var så mogna att ta beslutet. För de hade redan fattat att jag behöver hjälp. Behöver Jesus. Han har sagt allting. Underförstått. Och han älskade mig ändå. Han såg mina misstag. Men han älskade mig. Hon går in till stan igen. Och ut kommer det massa människor. Och säger de till kvinnan. Nu har vi också mött honom. Också hört och också sett honom. Vi har också upplevt honom. Och vi förstår att han är världens frälsare. Nu tror vi inte bara för vad du har sagt. Utan vi har mött honom själv. Hör nu. Det här är också till några här inne. Du kan bli, som jag säger då i, nu är jag ändå pingstkyrka. Som jag säger i pingstkyrka, man kan bli frälst. Du kan bli som född på nytt. Få ett nytt liv. Av vad någon annan berättar om Jesus för dig. Stan blev frälsta, så står det. Stan blev frälsta. Stan kom till tro på hennes vittnesbörd. Men det finns ett steg till. Att du gör liksom hans berättelse till din berättelse. Det finns ett steg till. Liksom du kan själv få ett möte med Jesus. Och du får när du rör dig emot honom. Och inte bara ändra dem runt som kvinnan med blödningar. Så att en del av oss som är uppvuxna i kristen tro. Jag vill utmana dig som är uppvuxen i en kristen tro. Tacka Gud för det. Inga sådana här dumheter som jag hade önskat att jag varit med i 19 gäng. Nej älskling, du har inte velat det. Jag mötte killen, han har avrättat 5 personer mot tidningen. 5 personer, han har sett allt hända med hjärnan. Jag ska inte vara mer grafisk än så. Han behöver äta. Ska förmärka varje dag för att hantera sin skuld. Tro mig, du vill inte ha gjort några sådana saker. Jag jobbar med människor som är yrkeskriminella. Och jag skär ut mina dumheter i livet. Älskade du, ta inte och be om ursäkt eller skäms att du upphör sin kristna familj. Det är en gåva. Det är en gåva. Så länge det är en sekt som har styrt dig, men det är en helt annan sak. De finns. Och de är lika skadliga som något annat. Men en vanlig kristen gemenskap, vare sig det är en kyrka eller pingstkyrka eller ekumenia eller vad det kan vara. Men risken finns att man inte gör som männen i staden. Du har en tro av dina föräldrar, av din släkt, av din pastor. Men du kan få ett möte med Jesus själv. Och säga, nu tror jag inte för pappa och mamma är kristna. Jag har fått min egen tro. Se till att du erövrar din egen tro. Till sist då. Kvinnan fick sin törst stillad eller släckt i mötet med Jesus. Men Jesus, är någon av er som kan bibeltexten, som vet varför han satt där egentligen? Han väntade på mat. Han var hungrig. Så lärjungarna gick då i förväg och köpte liksom den lokala kebabkioskens kebabtallrik då, va? Med lammkött. Och tzatziki såklart. Så de kommer då med den här påse då, va? Med kebabmat och så. Va? Jesus, här är den liksom. Då ler han, men jag är inte längre hungrig. Får du inte hungrig? Jag har redan ätit. Du har inte ätit? Jo, då har jag. Har du någon smygmassäck? Sådär va? Vadå liksom? Vadå ätit? Min mat är att göra min himmelska faders vilja. Lyssna här nu, kära sköna syskon. Din törst stillas bara i relationen med Jesus. Där stillas din törst. Men din hunger stillas först när du följer Jesus och gör det han gjorde. Varför är det så många män framförallt som lämnar kyrkan? Även kvinnor, men nu talar jag till oss män. För jag är ändå man. För det finns ingen utmaning att göra. Det är bara att dricka. Man vill ha lite köttbitar med. I alla fall jag, för jag är en ganska dålig vegetarian. Så typ sämst vegetarian är jag. Alltså, vi vill göra någonting. Och det finns en stimulans i att göra någonting. Än en gång, nu tar vi en enkel bild. För det är en enkel bild. Julblomman. Till din granne. När vi följer Jesus. Tron på Jesus stillar vår törst. Men först när vi följer honom. Som vår hunger blir mättad. kan åka på alla tänkbara och otänkbara profetkonferenser och bönekonferenser, och ni som unga då, va? Som Reach och Hope och Send och allt det där, va? Svinbra! I love it! I love it! Det är sjukt bra! Jag älskar det! Men om inte du tar med dig det till din klass, till din vardag, då kommer du sakna livsmening. För hungern sitter inte i att man hör, utan att man gör. Vi ber en bön nu. Så ska vi in i nattvar på ett bra sätt sen, tänker jag. Jesus, nu ber jag, Herre, att det blev en lång predikan om tre kvinnor som på olika sätt fick sitt liv förvandlat i möte med dig. Maria inte minst, som till och med bar dig och födde fram dig. Tack för att vi kan lära av henne. Tack för att vi kan lära av kvinnan som inte bara var nöjd att vara en jam, just another member. Hon var inte nöjd att bara vara runt dig. Hon var desperat och ville mer. Och den desperationen var det som ledde till ett förändrande gudsmöte. Hjälp oss, Herre, att inte vi nöjer oss att vara runt dig, utan aktivt söker oss emot dig. Och tack att även om inte människor ibland förstår oss eller till och med stoppar oss, så finns det en öppen famn hos dig för alla människor. Och tack, Herre, för möte mellan kvinnan och dig, Jesus. Hur du på ett sådant genialiskt sätt, steg för steg, ledde henne in till ett nytt liv, till frälsning, till befrielse. Utan att döma henne, men samtidigt var du tydlig. Och då hon säger det, du är en profet, ja, jag är mer än så, men visst, jag är profetisk. Var någonstans ska man be? Ska man be som vi samarier säger, i naturen på ett heligt berg? Eller som ni judar, i en helig byggnad? Och då sa du, Jesus, då, och du säger idag, det handlar inte om vart ni ber, vilken plats ni ber, utan hur ni ber. Ni ska be ande och sanning. Ande, Gud är större än vad jag tror, och för honom är allt möjligt. Och sanning, i mig själv kan jag ingenting. Det här är dagens hälsning till er. Ande och sanning, vår kristna tro. Sanning, våra begränsningar i oss själva. Och ande, för Gud är allt möjligt. Och när vi bjuder in det gudomliga i det mänskliga, då ändras alla odds. Och då blir allt möjligt. Amen.